Att bygga kärnkraft är en komplicerad fråga och något av ett megaprojekt för samhället. Det har redan krävt ändrad lagstiftning och kommer föra med sig stor utveckling av kompetens hos myndigheter, utveckling av nya leverantörskedjor och hur vi löser en långsiktig riskdelning mellan stat och investerare. Desiree Komstedt är ansvarig för kärnkraftsfrågorna på Vattenfall som nu utreder både teknik och förutsättningar för att kunna bygga i Ringhals. Var står det någonstans nu och håller tidplanen? Jag heter Niklas Sigholm och det här är Energistrategipodden. Kul att ni är med! Desiree Komstedt, Vattenfall, varmt välkommen till Energistrategipodden.
Tack snälla. Kul att vara här.
Ja, det är väldigt roligt att ha dig här. Du är ju ansvarig för en så stor och viktig fråga i det som berör alla delar av energidebatten just nu, och kärnkraften. Kan du berätta, ge oss lite din bakgrund. Var kommer du från? Hur landade du in på den här positionen?
Jag började egentligen jobba på Vattenfall direkt efter examen och sen har jag jobbat i väldigt många olika roller och Vattenfall är ju fantastiskt på det sättet att det är ett stort bolag där man har möjlighet att prova på väldigt mycket. Men har under de senaste åren ändå hållit mig någonstans väldigt nära tankarna kring ny kärnkraft. Och vi började att titta på ny kärnkraft i en roll där jag ansvarar för all affärsutveckling kopplat till vår produktionsverksamhet där kärnkraften och vattenkraften har en väldigt viktig del. Och då handlade det ju mer om att hålla dörren öppen för att någon dag kanske ha ett alternativ av att titta på ny kärnkraft. Och sen har ju det här gått i en rasande fart.
Ja, ni drog igång med det här redan 2010. Var du med redan då när man började titta på att utvärdera kärnkraften?
Nej, det var förra vändan man tittade på att bygga ny kärnkraft. Och det projektet lades ju ner sedan av politiska skäl.
Ja, just det. 2014 redan. Men vi har ju pratat en gång i podden tidigare med din kollega Martin om det här, men jag tycker ändå det är värt att återbesöka, för han, någonting han uttryckte då, det var: ska vi få kärnkraft i Sverige så behöver vi inte tänka ett kärnkraftverk. Vi behöver tänka ett program och ett program med olika faser. Vill du sätta det i kontext för oss? Vad är det som Sverige skulle behöva tänka när det gäller kärnkraft, som du ser det?
Ja, men att bygga kärnkraft är ju egentligen ett nationellt åtagande. Och där behöver du tänka en utbyggnad av kärnkraften i olika faser egentligen. Där du har en förståelse för att det ska bli en kostnadseffektiv och livskraftig flotta så behöver du bygga mer än en reaktor. För den befintliga kärnkraften som vi har i drift idag, den bär ju kostnaderna av det slutförvar som vi ska bygga. Den bär kostnaderna av de myndigheterna som behöver finnas. Den är också en grund för vissa utbildningar som finns och så vidare. Ska vi bygga ny kärnkraft nu, då måste vi tänka att den nya kärnkraften ska kunna bära samma kostnader. Och det kan inte en reaktor göra, utan här behöver vi tänka då i större termer utav en flotta. Och dessutom så ger ju en flotta möjligheter till att kunna lära sig att bli effektivare på att bygga. För varje enhet vi bygger, oavsett om vi bygger stora eller små, så kommer vi ju lära oss väldigt mycket på vägen. Det här är ju jättestora strukturella projekt som vi pratar om.
Så stordriftsfördelarna är verkligen liksom avgörande när man tänker kring kärnkraft?
Ja, men det är de. Det är ungefär som att tänka om man ska bygga en slussen. Det är väldigt svårt att bedöma vilka risker som kommer och vad du kommer stöta på under den typen av projekt. Men skulle du bygga flera likadana, ja, då kan du ta med dig de erfarenheterna in i nästa projekt och nästa.
För jag tänker i många andra teknikerna som finns runt i energibranschen som sol och vind, då är det just lärandekurvan man är ute efter. Mm. Du nämnde ju lite det här också, att hitta ett standard som gör att man kan få ner kostnaderna över tid. Hur viktigt är det som en del av det här resonemanget? Finns det en tydlig inlärningskurva som ni tänker er?
Jo, men det är klart att det gör det. Sen ser det lite olika ut om man tänker sig att man bygger ut ett program av små modulära reaktorer eller om man bygger ut storskaliga reaktorer. Men i båda fallen så finns det ju en tydlig lärokurva. Sen ska man ju vara noga med att inte överskatta den, absolut. Men det man kan tänka med lärokurva är ju också att om du tänker dig det i svenska perspektivet, den kunskapen som vi har haft när vi byggde vår befintliga flotta, den har ju flyttat någon annanstans eller gått in i andra industrier, så den finns ju inte kvar, utan vi måste inse att när vi bygger kärnkraft nu, då blir det den första av sitt slag, eller det man brukar kalla för first of a kind för oss. Och det kommer också att behöva nationella anpassningar utefter den lagstiftning som vi har här och hur våra föreskrifter ser ut och så vidare. Och sen när vi har gjort den första enheten med de anpassningarna, då kan vi standardisera utifrån våra förutsättningar här i Sverige. Så att det är väldigt viktigt att man tänker liksom närmare hemma i termer av lärokurva också.
Hur skulle du sätta ord på för- och nackdelar av att bygga storskaligt kontra att bygga SMR?
Båda har ju sina fördelar, absolut. Framförallt kan man väl säga med storskaligt är att om du ser att du har ett behov av att få mycket kraft under en kortare tidsperiod, ja, då är ju storskaligt att föredra. Jämförelsevis så är det ju 2 enheter motsvarande 8 om du bygger mindre. Å andra sidan så måste man ju då backa ett steg och tänka på vad bygger vi för här i Sverige? Och här i Sverige så bygger vi ju för en förväntad efterfrågan. Och vi måste ju tajma utbyggnaden mot att den efterfrågan kommer. Och då kan mindre enheter ha väldigt mycket fördelar. De mindre enheterna är ju också mindre projekt och har ju ett mindre finansiellt avtryck därför. Och samtidigt har de också en mindre riskbild. Det gör mindre ont om ett projekt går dåligt. Så att det är ju framförallt det som jag skulle säga om olika egenskaperna, så var det nackdelar.
Ja, för jag tänker inom SMR finns det också väldigt mycket olika teknikutveckling och teknikutvecklingsspår här som är på gång simultant, och olika länder väljer olika typer av spår. Här har det ju varit, om man lyfter på storskaligheten ytterligare en nivå, flera diskussioner om ett europeiskt samarbete för att få standardisering, typgodkännande av verk och sådär. Var står vi någonstans med den typen av frågor och placering dess vikt i de här övervägningarna?
Ja, alltså det finns ju väldigt mycket fördelar med att standardisera när det kommer till kärnkraften. För det är det vi ser också i de stora projekten som har varit nu, att det blir väldigt kostsamt att ha singulära enheter som ska byggas där det är unik design för varje sån reaktor. Jag tror att det är en utopi att tänka att vi ska ha en europeisk licensiering. Det kommer inte att hända, därför att varje land har sina förutsättningar för att licensiera kärnkraft. Och jag tror inte att något land är speciellt villig att backa och ge en känsla av att vi gör det mindre säkert. Så det som kommer hända är att vi har liksom säkerhetsföreskrifter som blir lagda på varandra, och så får vi en superkomplex licensieringsprocess istället. Det tror jag inte är att föredra. Däremot så ska vi ju säkerställa att det finns sådana industriella allianser och så vidare där, och som gör att vi kan samarbeta där vi kan. Och att vi kan standardisera så mycket som bara möjligt i reservdelar eller sätt att underhålla och så vidare. Så att det finns absolut möjligheter, men att vi ska få en enhetlig licensiering, det tror jag inte är rimligt.
För jag tänker att det som du kommer i tanken här, det är att om det är flera länder, jag tänker Polen och det finns naturligtvis Frankrike och England och flera andra i Europa som vill bygga ny kärnkraft, så är det ju frågan om hur man samarbetar också i hela utbyggnaden av ett kärnkraftprogram för Europa. För någon måste ju ta first of a kind-kostnaden som många andra kan dra nytta av. Hur tänker man kring det som land? Det blir nästan på landstrategisk nivå här.
Ja, men där är vi tillbaka till att varje land måste också inse att den första för dem är deras first of a kind. Det kommer att behöva vara nationella anpassningar som gör att det blir den första för oss. Och vår lärokurva kommer att bli viktig här. Sen är det klart att vi kommer att kunna dra fördelar av att det pågår många kärnkraftprojekt i Europa. Där vi ser att det byggs upp leverantörskedjor som vi kommer att vara väldigt beroende av. Svetsare, elektriker och så vidare och så vidare. Men det är också en risk givetvis, för att om vi inte kan visa att Sverige är ett land som, där man kan ha ett framgångsrikt projekt, här finns den politiska stabiliteten, här finns förutsättningarna för att kunna bygga kärnkraft, då kommer de här leverantörskedjorna att blicka någon annanstans och inte prioritera Sverige och våra projekt här.
Alltså det är också en brist på resurser som man ska ta med i kalkylen, eller vad man ska säga, det är en konkurrens om de resurser som finns kanske.
Absolut, det kommer det vara.
Men att få till den här standardiseringen och komma igenom first of a kind, antar jag också, med alla de fel som ju blir i sådana här stora projekt och lära sig av dem. Vad är det för typ av inlärningskurva ni tror att ni kan se mellan första, andra, tredje, fjärde, eller om ni bygger 5 hela vägen på Ringhals?
Den är väldigt svår att svara på, för det beror lite på vilken leverantör ni frågar, och leverantörerna vill ju gärna tala om att de har en kraftig lärokurva givetvis. Det som vi kan jämföra med, det är ju det som man har byggt i UAE nu, alltså Saudiarabien, där man byggt 4 stycken enheter och gör en bedömning av att man har haft ungefär en 20% lärokurva mellan varje enhet. Är det uppgifter som vi kan luta oss mot och ta för sanning? Ja, vi får göra någon typ av egen bedömning. Men att det finns en lärokurva, det tycker vi absolut att man ska ta in i beräkningarna när man tittar på det här.
Ganska rimligt, eftersom det finns inom alla teknikslag att du får en form av lägre kostnad per repetition som du gör den. Men ni har ju utrett SMR-tekniken här nu. Ni har i och för sig inte publicerat den, så jag antar att det du kan säga är fåordigt. Men ändå, hur långt skulle du säga att, om det går att måla upp, hur långt har vi kommit i förståelsen av bästa teknikval? Eller är det fortfarande höllt i sån komplexitet med hur det kopplar till andra frågor att det inte går att svara alls på en sån fråga?
Nej, men vi har ju tittat under 1,5 år på, utifrån olika perspektiv. Och mycket av det vi har gjort är ju kopplat till själva platsen där vi vill bygga. Och där har vi varit transparenta så mycket som vi kan. Vi har tittat på frågor kopplat till både naturinventering men också på själva platsen och möjligheter till samnyttjande med befintlig anläggning som vi har nere i Ringhals. Och det är allt ifrån kylvatten till artskydd och naturreservat och så vidare. Men sen när det kommer till tekniker, då har ju vi valt att titta på det som kallas för lättvattenreaktorer. Och det är det vi har i drift i vår befintliga kärnkraft idag. Det är ju en väldigt mogen teknik och det är anledningen som vi tittar på det. Där har du den tekniken som vi kan ta ansvar för hela värdekedjan egentligen. Vi vet och kan beräkna bränslet. Vi har ett eget bolag inom Vattenfall som köper bränslet till våra befintliga kärnkraftverk. Vi har ett koncept för att ta hand om avfallet som vi vet också fungerar för avfallet som i sånt fall skulle produceras ifrån de här reaktorerna. Så att, som du var inne på innan, det finns ju över 150 olika SMR-koncept som utvecklas och vi har valt att titta på dem som vi tror har en bäst chans att licensieras här i Sverige och där vi kan ta ett ansvar för det. Så att det tycker jag inte känns speciellt komplext, men däremot så är det ju många frågor som kvarstår för att vi ska kunna trycka på knappen så att säga. Och där är det ju bland annat riskdelning som behöver komma till så att vi säkerställer att vi kan göra det här och få ett lönsamt projekt. Vi behöver också säkerställa att vi får till en tillståndsprocess som är tillräckligt streamlinad, att vi inte behöver ha 11 år för en miljöprövning som vi hade när vi ansökte om slutförvaret, utan att det här kan gå någonstans, pröva en fråga i en instans. Och vi vet ju att det är otroligt mycket mer komplext att bygga kärnkraft idag än när vi byggde våra befintliga reaktorer, eftersom att den lagstiftning vi har idag, den existerade ju inte då.
Jag såg en lista här som publicerades av en annan tidning som gick igenom vad ni behövde för att fatta ett investeringsbeslut, och den är rätt så diger. Du nämner ju några punkterna här. Investeringen behöver bedömas som lönsam. Jag tänker att vi kommer in på den kommersiella grunden lite senare då. Det behöver finnas ett politiskt stöd för kärnkraftsprogram om minst 3-4 gigawatt. Det behöver finnas en finansieringsmodell som du är inne på här med någon form av riskdelning. Slutförvar och finansiering av det behöver vara klart. Tillstånd behöver finnas på plats och strålskyddsmyndigheten behöver godkänna uppförandet. Och så antar jag att det är en massa andra myndigheter också. Det behöver finnas klara villkor för uppförandet av en reaktor från mark- och miljödomstolen. Jag kom det. Och när design och byggbarhet av reaktorn är klar med en färdig detaljkonstruktion och robusta leveranskedjor så är det liksom set to go. Det här är ju som en, vad ska man kalla det för, en blomma med flera olika blad och var och en för sig rätt så komplexa frågor. Håller du med om det?
Jo, men absolut. Men sen ska man ju komma ihåg att mycket av det som du räknar upp nu, det är de tidiga faserna i ett kärnkraftsprojekt. Så det är ju inte så att det på något sätt inte händer någonting innan alla de bitarna är på plats, utan det pågår ju otroligt mycket arbete, dels för att det ska komma på plats, men också för att vara redo när vi ser att de här pusselbitarna finns där. Så att jag skulle säga att vikten och någonting som vi har verkligen lärt oss av att ta del av internationella erfarenheter, det är ju att du behöver vara väldigt framtung i den här typen av projekt. Och det är ju det vi håller på att skapa nu. Och då ingår mycket av de delarna där också.
Ja, jag var naturligtvis en av dem som har läst rapporteringen från när ni var iväg och besökte Hinkley Point, som ju när ni hade med Elisabeth Santesson också, och det beskrevs som att ni gick i det här myllret av 12 000 arbetare som på något sätt hade en eller annan del av kärnkraftsprogrammet. Jag vet inte hur många gånger du har varit och besökt byggandet av ett nytt kärnkraftverk, men tanke på att det inte hänt så många gånger i alla fall i vår närhet. Mm. Vad var din känsla du tog med dig därifrån? Var det just det här? Oj, vad framtunga vi behöver vara i projektet.
Ja, men faktiskt. Och det kan man ju säga om kärnkraftsbranschen, att man är otroligt generös med att dela med sig av erfarenheter. Och det kommer ju av att man behöver vara väldigt generös i drift för att motverka att det skulle liksom hända någon olycka någonstans. Men det smittar av sig även i nybyggnationsprojekt. Så att de bolag vi har besökt som bygger ny kärnkraft, där EDF Energy i UK är ett av dem, är väldigt generösa med att dela med sig av vad hade vi kunnat gjort annorlunda och vad har vi gjort bra. Och då är det enhetligt mellan alla dessa röster att du behöver vara väldigt framtung för att du ska vara framgångsrik när du väl sen börjar bygga.
Kan du beskriva det här nätverket? För det är ju en sån här abstrakt sak som ni, du återkommer till flera gånger, att vi behöver ha ett helt industriellt nätverk för att klara av att både bygga, förvalta och hantera kärnkraften. Kan du exemplifiera, vad är det vi behöver bygga som nation?
Nej, men nätverk, men vi behöver, dels behöver man ju förstå att när vi pratar om kärnkraft, vi kommer inte i Sverige kunna bygga upp alla leverantörskedjor själva, utan vi kommer att behöva samarbeta internationellt, och det är mycket som pågår nu. Och kärnkraften har ju varit lite ett eftersatt kraftslag ändå. Det har inte forskats jättemycket på kärnkraften och man har inte gett några stöd från EU-nivå till kärnkraft och så vidare, så att det finns en liten uppförsbacke att komma ikapp här nu. Men sen behöver vi nationellt i Sverige se till att vi får igång alla de olika delar som vi behöver i form av utbildningar, och det är ju ner på gymnasienivå som vi behöver tänka, väcka intresse för teknikfrågor och så vidare, och gäller egentligen inte bara kärnkraften, men dock för kärnkraften också. Vi behöver se till att myndigheterna är redo, att alla myndigheter som kommer vara tillståndsgivande förstår det, att vi pratar med svenska leverantörskedjor där vi tror att vi kommer att behöva både kompetens för framtida drift och underhåll, att vi behöver kompetens under byggfaser och så vidare, att vi börjar någonstans skapa förutsättningarna. Och här är ju det, när vi har pratat mycket om att vi behöver få till ett svenskt kärnkraftprogram, lite det man nu gör i form av en kärnkraftskoordinator. Du har den hubben som någonstans tar ansvar för att kicka igång det här. Så det tycker jag är jättepositivt.
Samtidigt är det ju en person, för all del, hatten av till Carl. Jag tänker att han gör säkert ett jättebra jobb. Men jag förmodar, jag vet inte om hon hänger med i mitt resonemang här, att det är så att hade det här varit en mogen business där vi har sett ett antal SMR byggas i vart och vartannat land, och det här hade varit reaktor nummer 98, vad vet jag, som exempel. Mm. Då hade det utvecklats leverantörskedjor också som blev mer av en one-stop-shop, att vi har koordinerat det här och kan gå till er. Jag gissar och förmodar nu, eftersom det inte har skett, så måste ni vara synnerligen mycket bättre beställare, för ni måste gå till Westinghouse. Ni måste gå till, man skulle säkert kunna rada upp ett hundratal bolag som ni behöver liksom proba och börja utbilda och förklara och berätta tidsplaner för. Stämmer det resonemanget? För det känns som att det är en så stor uppgift att få det här liksom att verkligen börja bubbla.
Ja, både ja och nej. Det beror ju lite på vilken leveransmodell man tänker sig. Man ger sig in i med en leverantör, och där skiljer det sig ganska mycket åt vad som erbjuds.
Ja, det finns de valen i alla fall. Alltså att kunna sourca brett. Jag tänker det här blir en jätteviktig del av hur man designar själva bygget. Ska vi sourca one-stop-shop mycket, eller ska vi gå till många och se till att vi kan få bra diversifiering mellan våra risker?
Ja, absolut. Och det får ju helt olika implikationer på oss som bolag. Exakt. Precis som du säger, vad är det för kompetens vi behöver bygga upp då i det ena eller det andra fallet? Det är ju också en av de delarna som vi fördjupar nu. När vi gick in i förstudien så hade vi en stark tanke om att vi vill gå in med någon typ av turnkey, som man kallar det, eller att vi får mer utav, leverantören kommer med mer utav en nyckelfärdig anläggning. Det erbjuds inte i den utsträckning som vi egentligen hade förväntat oss kanske. Så där behöver vi förstå, vad är det då som vi kommer behöva komma med till bordet. Samtidigt så finns det ju, jag menar, ett kärnkraftsprojekt, det är stora, tunga delar, och det man kallar för civil work, som är egentligen all konstruktion. Där finns det ju många stora bolag som de som levererar själva reaktordesignen committar sig med. Där kan det också finnas andra varianter. Så det här blir lite komplext nu. Men det är ju någonting som absolut vi behöver förstå mer. Vad kommer att krävas av oss, och vad kan vi förvänta oss av leverantörerna?
Men det här, vi gillar komplext i den här podden. Mm. Hur många är ni som jobbar med den här frågan hos er nu?
Jo, men vi är ett antal som lägger ner mer eller mindre heltid på att utreda frågorna kring kärnkraft. Och sen är det ju såklart en fråga för hela Vattenfall. Det är ju inte bara min verksamhet som jobbar med det här, utan det är ju allt ifrån finance till legal till sustainability och så vidare. Så att jag skulle säga att det är ett koncerninitiativ väldigt mycket.
Men jag menar, det här måste ju då beröra i framtiden hundratals människor hos Vattenfall om ni väl fattar ett investeringsbeslut.
Ja, det kommer det göra, absolut.
Mm. För att ni ska klara av att hantera allt det här.
Ja, ja, absolut.
Ja, men intressant. Så tekniken är vi liksom, ni har utrett den, ni har en klar uppfattning om den. Jag tolkar dig som att det finns många fördelar med att ha SMR, även om du inte säger att det inte också finns fördelar för det storskaligt, såklart. Det handlar om att bygga upp väldigt många olika leverantörskedjor, och det är inte en one-stop-shop-lösning, utan det är liksom en mer komplex sak. Hur är det med myndighetssidan? Hur många myndigheter är det som egentligen är involverade i bygget av ett nytt kärnkraftverk?
Ja, involverade, det är nog i mer eller mindre utsträckning, men vi bedömer ju att det är någonstans i ett tiotal myndigheter som på ett eller annat sätt är tillståndsgivare. Och då har det ju allt ifrån Säpo till Naturvårdsverket till Mark- och miljödomstolen, SSM och så vidare. Så att, men det är många myndigheter, och många av de här myndigheterna har ju, ingen av dem har ju prövat ny kärnkraft tidigare, ska man komma ihåg. Och flera av dem fanns inte ens när vi byggde vår befintliga flotta. Så att det är en viktig del nu att försöka förstå exakt vilka frågor är det som vi behöver pröva i vilken instans, så att vi inte behöver pröva samma frågor hos flera myndigheter. För det ser vi kommer bli väldigt ineffektivt.
Det låter som att ni hamnar lite i samma roll som nya stora elektrifierande industrier som kommer till en länsstyrelse där man behöver samutbilda varandra i förutsättningarna kring en ny teknik. Och då I vissa fall har Länsstyrelsen sagt att det här är väldigt svårt för oss, för vi hamnar både i en konsulterande, lärande och dömande roll samtidigt. Hur löser ni det?
Ja, det är nog lite för tidigt att svara på skulle jag säga. Men det pågår ju också en av de utredningarna som görs nu i det här kärnkraft 2.0.
Just det.
Är att titta på just miljöprövningen för ny kärnkraft och hur man kan effektivisera den. Vad är det vi ska pröva vart och så vidare. Och där ingår ju det att titta just utifrån det här.
Ja, just det. Men jag tänker att alla de fallen som har lyfts upp, och kanske framförallt det fallet som har lyfts upp, H2, har varit att man har varit otroligt nära och jobbat med och varit snabb. Har ni lärt er av det? Hur tänker ni kring myndighetshantering för att få det här effektivt?
Ja, men vi upplever ifrån regeringen och myndigheterna att det finns en otrolig lyhördhet. Men vi har ju också ett ansvar att vara väldigt konkreta i vad vi behöver.
Ja, för ni är ju kommersiella, det är ju trots allt inte de.
Nej, precis. Och där är det en resa för oss också att göra. Okej, vad är det då vi behöver och hur skulle det kunna se ut? Och vi tänker ju utifrån vårt perspektiv som ett kommersiellt bolag. Men måste också säkerställa att det är någonstans ett rimligt förfarande i den lagstiftning som vi lever i. Så att det gör ju vi väldigt mycket inom vår public and regulatory affairs på Vattenfall och titta på det.
Nu menar jag det här nästan som en ingenjörsfråga om statsapparaten, men med tanke på att vi inte gjort det här förut och tanke av att det är andra saker som har format våra ansvarsgränser, börjar och slutar för våra myndigheter. Är statsapparaten designad för att klara av att ta hand om den här typen av megaprojekt? Och om inte, vad är det vi behöver lära oss framåt?
Oj, egentligen är det svårt för mig att svara på. Jag upplever att det finns en väldigt framåtlutad, alltså att man är väldigt framåtlutad i att skapa förutsättningar. Men det är klart att vi upplever som kommersiellt bolag att det är svårt ibland att skilja på Sverige AB och på ett bolags roll i den här typen av fråga. Där det är lätt finns en känsla av att vi gör något, vi gör statliga Vattenfall för Sverige ABs räkning, och så kan man inte tänka när du har ett bolag som styrs utifrån finansiella kopior. Så att där, det är klart att det är svårt att förhålla sig till, men samtidigt så tycker jag att det finns en samhällsviktig, alltså vill vi ha ett välfärdsland, då finns det vissa satsningar som vi behöver göra. Och den förståelsen finns ju. Och här är vår konkurrenskraft en jätteviktig del. Vill vi nu kapitalisera på att vi en gång redan har fasat ut alla fossila bränslen i vår elproduktion, ja, då behöver vi säkerställa storskalig produktion. Och det behöver vara storskalig produktion snabbare än vad vi kan bygga kärnkraft givetvis. Så vi behöver också möjliggöra en utbyggnad av andra fossilfria kraftslag. Det tycker jag ändå att man försöker skapa den typen av färdplan för att möjliggöra.
Ja, för det tycker jag har varit intressant när vi har lyssnat på dig i andra sammanhang. Det är att du har sagt att man måste komma ihåg att vi bygger det här för en efterfrågan som trots allt måste finnas för att det ska vara lönsamt.
Mm.
Och då sa du också att det behövs också vind för att det ska kunna bli kärnkraft. Vad menade du med det?
Nej, men i Sverige, så i många andra länder i Europa, så fasar det ju ut nu fossila bränslen ifrån elproduktion och uppvärmning utav hushåll. Den utmaningen står ju inte vi inför här i Sverige på samma sätt, utan vi behöver ju fasa ut fossila bränslen ifrån vår industriproduktion. Det gör att vi har en utmaning av att vi ska fördubbla vår elproduktion. Det kan ju låta liksom överväldigande, men det är inte överväldigande om man jämför med andra länder som ska tiodubbla sin elproduktion. Det betyder att om vi då kan säkerställa att vi har konkurrenskraftiga priser även framgent här, och vi kan garantera eller någonstans visa industrierna att här kommer du få tillgång till fossilfri el i den tid när du behöver det. När du har ställt om din industri, då kan du få den elen du behöver här till ett konkurrenskraftigt pris. Då kommer de industrierna att både stanna, vi kommer ha nya industrier som etablerar sig, vi kommer ha industrier som expanderar. Och det är först då som du får den här dubbla efterfrågan. Så att om du har en industri som vill etablera sig här, men som känner att det finns inte förutsättningar för att du ska bygga någon ny storskalig produktion, då kommer jag att flytta någon annanstans där jag tror att jag kommer kunna få det. Och om de här stora industrierna etablerar sig på andra håll, ja, då har vi en efterfrågan som inte kommer öka speciellt mycket.
Så det här är som en uppåtgående spiral med självförstärkande effekter?
Ja, men så är det ju. För nu kan vi vara först ut med fossilfritt stål. Vi kan bli först ut med fossilfritt cement. Vi kan vara en av de första med fossilfri petrokemi och så vidare. Så att, ja, det gäller att agera här nu så att vi...
Det är väldigt intressant att höra dig säga det, med tanke på att det inte alltid är det som dyker upp i den politiska diskussionen så som jag tolkar den, utan då finns snarare en tendens att det blir en plan med 2/3 kärnkraft till 300 terawattimmar och så en plan där det är vice versa kanske mot vindkraftens. Men sällan att det är tydligt att de här två sakerna är samberoende. både i tid och i industriell efterfrågan. Gör branschen tillräckligt för att understryka det här, tycker du?
Alltså, vi försöker ju verkligen och har ju, så länge jag i alla fall har jobbat med de här frågorna, försökt att påverka att man måste komma bort ifrån antingen eller. Och det är såklart att det alltid är svårt i ett val, men jag tycker att vi har tagit oss en bit bort ifrån antingen eller. Men det är klart, vi kan fortsätta och måste fortsätta att påminna och förklara att de är väldigt beroende av varandra. Och jag tror absolut inte att vi ska vara oroliga av att vi bygger för mycket av något, utan snarare tvärtom.
Ska vi komma in på finansieringsmodeller då? Eller riskdelning?
Spännande.
Ja, visst är det. Det pågår ju en utredning nu av Mats Helén som ska titta på det här med riskdelningsmodeller. Och det finns olika varianter. Det finns RAB i England, det finns CFD-konstruktioner. Beskriv för oss, vad är det riskdelningen behöver lösa som du ser det?
Men när det kommer till den här typen av stora infrastrukturprojekt så är det ju förknippat med otroligt stora osäkerheter och höga risker. Och vi finansieras ju på den privata marknaden, så att de institut som vi lånar pengar utav behöver ju någonstans känna att det finns en garanti att de ska få tillbaka en rimlig avkastning på din investering. Och det gäller ju även för oss som bolag att vi vill känna att vi har en rimlig avkastning på den investeringen som vi gör. Det staten kan komma in och göra då, det är ju att komma med garantier som gör att vi får ner den finansieringskostnaden som blir av den här typen av riskfyllda projekt. Så man kan prata om att det finns risker i olika typer av kategorier där du har marknadsrisken, alltså risken av att du har en exponerad för en marknad under en väldigt lång tid med otroligt volatila priser, och där skulle du kunna komma in och få någon typ av garanterat pris. Och det gäller ju egentligen att kunna få ner priset till syvende och sist så att industrierna kan leva med den prisbilden som blir, så att det är en attraktivt elpris för dem. Sen har du konstruktionsriskerna som är under själva projektfasen, alltså riskerna förknippade med att bygga det här. Det är så mycket osäkerheter, och du har ju då igen first of a kind här i Sverige som gör att det finns mycket osäkerheter, vi kan inte allt. Så de första enheterna kommer att vara dyrare. Och där kan du ha olika typer av modeller för att komma in och kunna minska riskerna i själva konstruktionsfasen, och där har du det som kallas för regulated asset base, som egentligen är att man får en fast avkastning på den investeringen som man gör. Det är också ett sätt för ett bolag att börja få intjäning snabbare under ett projekt som har så här lång konstruktionsfas som ett kärnkraftsprojekt har. Och sen har vi ju såklart risken av att det inte blir ett program. Där du har, vi bygger nu och sen bygger vi två enheter, och av någon anledning så blev det inte det här programmet till 3-4 gigawatt.
Ett politiskt skifte, säg.
Då står de där två enheterna där. Ska de bära kostnaderna då utav att det inte blev ett helt program, då kommer de aldrig kunna bli lönsamma. Så det behöver man också på något sätt titta på. Hur kan man hantera den risken? Vill nu regeringen ha ett program utav ett visst antal gigawatt, ja, då kanske vi kan skapa förutsättningar för att man också tar risken utav att det inte blir så. Och sen såklart finns det en regulatorisk risk, men den kommer vi få leva med. Den har vi sett tidigare, att man fattar beslut om tidig stängning och så vidare.
Ja, energi är ju politik, och politiken Absolut. Styr energi trots allt. Men som jag förstår det här då, så kan man ju tänka sig dels modellen att man börjar få betalt direkt. Och då kanske har en betalningsmodell som bygger på att du får ersättning fram till dess att din kapitalinvestering är täckt. Och sen springer iväg och lek fritt på marknaden tillsammans med alla andra. Bäst man vill. Eller så säkerställer man att du får en garanterad betalning över, jag vet inte, livslängden på hela investeringen. Och sen så är det en fråga om tid och sådär. Hur, kanske en jätteabstrakt fråga, men hur avgör man det ena eller det andra? Vad är det ni letar efter för att liksom kunna vara trygga här?
Vi behöver ju få någonstans ner kapitalkostnaden i en paritet av förväntad liksom intjäning, så att vi är säkra på att vi gör på något sätt har en chans att göra en lönsam investering. Annars kommer vi aldrig ha en styrelse som godkänner att vi gör den investeringen. Men framför allt det vi söker, det är ju ett sätt att få en riskdelning som blir så kostnadseffektiv för slutkunden. Och där tror jag utifrån svenska parametrar, för det ska man komma ihåg att det finns många internationella exempel, men allas elmarknad ser lite olika ut, och här behöver vi skapa förutsättningar som passar på våran marknad. Och sen så är det också jätteviktigt att vi skapar en riskdelning som inte blir på bekostnad av någonting annat. För igen, du behöver möjliggöra utbyggnad av alla fossilfria kraftslag nu.
Finns det också en önskemål från er från hur långt in staten ska gå i det här? Jag tänker på Frankrike och arrendeauktionerna. där ju EDF är liksom djupt involverad i att också sprida välfärd på ett sätt genom subventionerade priser eller konkurrensutsatta priser i hela samhället. Vad tänker du när du tittar på ett sånt system? Det är ganska genomgripande.
Ja, och lite får vi väl avvakta den utredningen som Mats Dillén och hans gäng gör nu då. Men jag skulle säga att du behöver ju skapa en riskdelningsmodell som också är okej EU-mässigt ur konkurrensskäl. Så att du kan ju inte skapa en riskdelningsmodell som fungerar för Vattenfall men inte för någon annan. Och när det kommer till EDF så styrs ju de kanske lite annorlunda än Vattenfall.
Ja, onekligen i och för sig.
Där man är närmare sin regering på det sättet. Man har en årlig budget och så vidare. Det har ju inte vi på det sättet.
Man förhandlar om priser som EDF ska få för sin el och sådär.
Exakt, så det ser lite olika. Så där igen är man då, det är lite olika elmarknader som vi jämför med. Hur långt in tycker jag att staten ska gå? Ja, det är ju givetvis vårat ansvar att vi dammsuger marknaden först och främst på vad kan marknaden absorbera för risk. Och först när marknaden inte kan ta risken längre, det är då staten ska komma in tycker jag.
Ja just det, för jag antar att det finns ingen industri där ute, men du kommer in på priset, för det har du också nämnt flera gånger, vilket är ju väldigt, tänker jag, förståndigt från min sida i alla fall, att elpriset behöver vara konkurrenskraftigt. Och bara för, som en referens, om vi hade runt 63 öre i snitt förra året, så sa du i en artikel att det kanske är någonstans mellan 80-100. Tittar man på andra internationella exempel så överstiger det ju det. Vad är ett konkurrenskraftigt pris i den här kontexten?
Ja, det...
Principiellt tänker jag. Liksom, är det om par med marknaden eller tänker du att det är att det är extra tjänster i form av baslast och annan förmåga som man tillhandahåller som bara inte är prissatt idag men som marknaden behöver prissätta in också? Ska jag förstå det så?
Alltså jag tycker att ett konkurrenskraftigt pris i det här, det är ju om par med marknadspriset i övrigt. Sen så tycker jag ju att det är bra att man nu har den utredningen bara ser över elmarknaden och också titta på att olika kraftslag ska få betalt för de tjänster som man levererar. Men det är inte en del av våran beräkning i vad blir lönsamt och inte.
Nej okej, okay. Annars hade ju sådana kapacitetsmarknader varit en väldigt viktig beståndsdel. Det måste ju vara ganska svårt när ni sitter med de här att jag plötsligt kommer Bodis Valucci och ska utreda hela marknadens funktion mitt när ni sitter i en miljardinvestering. Det kan inte tillhöra vanligheten i ett kommersiellt bolag.
Nej men det är ju väldigt positivt ut eftersom att det är någonting som vi har pratat om länge. Att vi måste någonstans säkerställa nu att varje kraftslag ändå, vi värdesätter de tjänster som de levererar till systemet. Och vad är det vi vill ha utav vårt system? För det ger ju också vid handen av hur stor andel kärnkraft ska det vara då? Med anledning av de tjänsterna som kärnkraften står för.
Ja, men jag tror också att det här blir svårt även för mig ibland att särskilja dig och moder Svea. Sätt och vis, om du förstår mig rätt. Liksom, att jag blandar ihop er två. Eftersom det är så centralt för hur vi designar hela den svenska energimarknaden. Och också för hur vi får till det här kärnkraftsprogrammet. Eftersom det är, ja, men om man tittar på regeringens ambitioner. Ju skulle kunna stå för en sån enorm stor del av vår produktion framöver. Upp till 2/3. Alltså inte totalt, men att, i alla fall 15 000 megawatt som man har pratat om. Det är ju betydande, får man ju säga, ambitiöst. Men... Så här då. Men,
och det är ju regeringens ambition.
Det är regeringens ambition.
Och vi är väldigt stolta att vara en del av det. Men det finns ju andra aktörer på marknaden som absolut kan vara med och leverera också.
Ja, så är det ju kanske. Upplever du att ni har en sån konkurrens på marknaden?
Alltså, vi har ju en väldigt stor fördel av att vi har befintliga sajter att bygga på. Det ska vi absolut inte sticka under stolen med. Sen har ju regeringen möjliggjort att du kan bygga kärnkraft på nya platser också. Så att det öppnar ju dörrarna såklart för andra bolag också att kunna vara med och spela.
Fast är inte det lite av en politisk grej för dig att säga? Hur sannolikt är det att vi bygger kärnkraft någon annanstans?
Jag tror att i en första fas är det inte speciellt sannolikt, utan jag tror att de första reaktorerna som kommer komma i drift, om vi pratar nya reaktorer, det kommer sannolikt vara på någon av våra befintliga sajter. Men i en förlängning så tror jag absolut att behovet av kärnkraft på nya platser också kommer att finnas. Så att jag skulle inte stänga dörren till att det kommer att ske.
Jag kan förstå den industriella symbiosen och nyttan av att placera det i närheten av stor, tung, elektrifierad industri. Jag tänker bara på, om vi nu pratar om tillståndstid och utbyggnad av elnät. Så.
Men man ska ha stor respekt för att det är kärnkraft vi pratar om.
Ja, precis. Det finns ett visst skyddsområde och finns mycket grejer där. Och det kan vara bra att nämna eftersom det faktiskt har nämnts i så många olika lokaltidningar att kommunala styrelseordföranden faktiskt propsar för att man ska bygga kärnkraft i Lidköping eller vad det nu är någonstans. Och så lär det ju inte bli. Det här med Anna Borg sa för några år sedan så här, ja, men om vinden ligger rätt i ryggen och vi har förutsättningar som faller på plats så tänker vi kärnkraft kanske i början av 2030-tal. Ja, hon sa inte mer precis än så, men jag minns rätt. Är vi fortfarande där? Håller den idén, tanken?
Ja, vi är fortfarande att någonstans första halvan 2030 så är det möjligt att ha ny kärnkraft i drift. Absolut. Men sen är det ju precis som vi pratade om igen. Det är mycket som ska falla på plats för att det ska hända.
Ja, men det kan jag förstå. Ja, men det finns många olika spår man skulle vilja prata med det här. För en stor del av kärnkraften som ju alla känner till som har bott i Gävle eller någonstans runt en kärnkraft, det är ju att det tenderar att bli ett nytt ekosystem i havet utanför där man har kärnkraft. Och då tänker man av i alla fall en rätt så stor megawatt så blir det ju så. En sån fråga som är så, med tanke på att vi diskuterar ganska detaljerade frågor när det gäller att beröra hållbarhet i andra aspekter, så som en vindkraftspark som ska stå ute till havs och huruvida den påverkar en tumlares väg mot sitt parningsområde eller inte. Hur hanteras en sån just fråga som blir så stor?
Ja, men den hanteras ju enligt mark- och miljöbalken och i den miljöansökan som görs, precis som för alla andra stora liksom, industriella projekt. Sen skulle jag säga att när det kommer till kärnkraften, den stora hållbarhetsfrågan är avfallet som vi behöver ta ansvar för under väldigt lång tid. Men när tittar du på ett klimatavtryck eller ett koldioxidavtryck från kärnkraft, så är det otroligt lågt. Även om man tänker både från allt ifrån gruvdrift utav uran till rivning utav en anläggning, så har du fortfarande ett väldigt lågt koldioxidavtryck.
Det argumentet håller ju, men är ju exakt detsamma som vattenkraften har framhållit i den moderna tillståndsprocesser, att eller som vindkraftsindustrin framhåller, nämligen att myndigheterna inte alltid varit jättebra på att göra avvägningen mellan miljö och klimat.
Mm.
I den bemärkelsen att man har haft en, kanske i vattenkraftens exempel, i alla fall en överbetoning av miljönyttan istället för att titta på klimatfrågan.
Och det där är svårt. Ska miljön stryka på fotet för fördel för klimatet? Jag tycker ju att man inte ska tänka så, utan någonstans så ska vi göra allt vi kan för att värna biodiversitet och så vidare. Och det gör vi ju i... Alltså det är bara att åka och besöka Älvkarleby. Nu spårar vi ut på vatten här, men där vi har väldigt stora forskningsprojekt på exakt hur, liksom, hur vi kan värna fiskliv och så vidare. Det gäller ju i den här typen av byggnationsprojekt också.
Det finns ju trots allt väldigt många viktiga liknelser i energibranschen.
Absolut.
En värd liten utvikning, men du har ju helt rätt i det att själva förvaret här, hur SKB ska hantera uranet och plutoniumet som blir över. Och ni är ju redan en del av det här. Kan den nya kärnkraftverken gå in i den befintliga, eller hur funkar det?
Det vi har tittat på nu, det är att det konceptet som vi har arbetat fram med det som kallas för KBS-3-metoden, den kan användas även på det avfallet som produceras utifrån då SMR-reaktorerna som vi har tittat på. Det sagt så är det inte så att man kommer att kunna ta för givet att det är samma slutförvar vi kommer att använda, utan du behöver göra ett nytt platsval och du behöver ha en ny licensieringsprocess för det. Så det kommer man behöva göra, men konceptet håller.
Okej. Ja, för det öppnar ju upp. Hade du sagt att nej, men du ska bara gå in i samma, då hade man kunnat tänka sig att det ändå begränsar konkurrensen för vilka som är med i det projektet som vi trots allt är ägt av er bland annat. Okej. Ska vi gå tillbaka till den här frågan om hur vi får då politiken att enas om det här? För en av de här frågorna som var med, det är ju långsiktighet. Och du nämnde det förut när det gäller riskmodeller, att ni nästan har en försäkring mot att det inte blir ett regeringsomslag. Och så plötsligt så får ni stanna vid en eller två, eller vad det nu kan vara. Hur upplever du, om du skulle ta tempen på politiken idag, hur överens är vi? Är det robust, diskussionerna med en sådan tyngd i riksdagen, att det finns en trygghet framåt som du känner? Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det här, men du förstår vad jag menar.
Ja, nej, men alltså det är klart att vi gärna hade sett någon form av överenskommelse över partigränser som någonstans ger en stabilitet. Det tror jag kanske inte att vi kommer se, men däremot så tycker jag att det är positivt att vi kan enas genom en målbild. Vad är det vi vill uppnå? Alltså vad vill vi uppnå i Sverige? Vad är det för typ av välfärd vi vill ha? Vad är det för elsystem vi vill ha? Och vilka egenskaper ska det elsystemet stå för? Vad ska det möjliggöra? Och där tror jag att det finns goda chanser att kunna komma överens. Och det ger ju oss också väldigt goda planeringsförutsättningar. Det ger oss en typ av färdplan av att den här typen av produktion behöver vi bygga. På de här platserna ska det finnas. Här ska nätutbyggnaden finnas. Då kan industrierna veta vart de ska etablera sig någonstans. Det finns planeringsförutsättningar för dem. Det finns planeringsförutsättningar för SVK och även för oss som bolag som sen ska gå in och bygga delar av den här produktionen.
Ja, jag kanske missar någonting, för jag är nog snarare inne i nu att så fort man har haft de här försöken till samråd inom politiken och man har mötts, så blir det direkt skriverier i nyheterna efteråt där man är ganska tydlig, man inte alls är överens. Har jag missuppfattat läget lite då?
Det vet jag inte om du har, men jag tycker inte i de dialoger som vi har att det skiljer sig så himla mycket åt. Sen så kan det ju säkert vara så i detaljer att man hamnar i frågor av antingen eller igen. Och det är ju sånt var väldigt olyckligt.
Ja, jag kanske ser den mediala bilden då, där det finns ett intresse av att polarisera också, såklart. Så kostnaden för att bygga, om jag har läst på rätt, så ligger 70% av den totala investeringskostnaden väldigt tidigt i projektet för ett kärnkraftsbygge. Stämmer det?
Ja, men en stor del ligger tidigt eftersom att du behöver beställa stora komponenter och det är mycket detaljkonstruktion och så vidare som sker tidigt i projektet. Om det är exakt 70% är jag lite osäker på. Men ja. Någonstans där, säkert.
Någonstans där. Då kommer man ju till liksom det du var inne på, nämligen lärandet från Hinkley Point, lärandet från Arizona i USA, lärandet från Flamanville, lärandet från, ja men för all del, Korea. Det finns ju ganska mycket så från sidan avskräckande exempel på, jag vet inte, kommer inte ihåg exakt, men Flamanville 4 gånger så dyrt som planerat. Olkiluoto 3, 30 år från start till mål. Nu är det naturligtvis stora kärnkraftverk vi pratar om här då, inte SMR-er. Hinkley Point, nya siffror som kommer ut nästan varje kvartal där det är hundratals miljarder, tror jag var 560 miljarder kronor sista jag såg, och då är det i och för sig 2 reaktorer för det då. Kan du förstå oron för där man kan tänka, vart barkar det här på väg egentligen?
Mm,
och så har vi egna erfarenheter av allt från Slussen till Hallandsåsen. Och vi har inte heller track record med perfekta, jättemega infrastrukturprojekt.
Mm.
Hur ska vi göra rätt den här gången?
Ja, precis. Nej, men jag skulle säga att dels så får man ju vara väldigt ödmjuk inför de erfarenheter som finns. För precis så är det ju. Det finns mycket erfarenheter och det har varit stora, tunga delar som har varit utmanande för de här projekten. Och till viss del så har man ju också haft, jag menar i Olkiluoto, det hade Fukushima som hände mitt i. Man skrev om hela regelverket och så var man tvungen att bygga om en anläggning. Det är ju såklart, den risken står man för att det skulle kunna hända. Och Hinkley Point har ju haft pandemin som har kommit mitt i, och hur bygger man med 12 000 pers under en pandemi, eller vad händer om de inte, alltså, så att mycket är ju på grund av externa faktorer som kan vara svårare att påverka också, som man ska komma ihåg. Men erfarenheterna är ju framförallt igen framtungt projekt. Börja inte bygga innan du har en färdig detaljkonstruktion. Börja inte bygga innan du vet att du har leverantörskedjan som kommer kunna leverera. I det framgångsrika projektet i Baraka i Arabemiraten så är det också att börja inte bygga innan du har en driftorganisation som kan drifta den sen när den är klar. Alltså, så att det finns mycket av det här, planering. Men det är klart att man ska vara ödmjuk inför det åtagandet som vi står inför. Det tycker jag inte att vi ska sticka under stolen med. Men vi ska ju göra allt vi kan givetvis för att vi ska ha så bra förutsättningar som möjligt för att det ska vara framgångsrikt när vi sätter igång.
Ja, det förstår. Det är ett rimligt och bra utgångspunkt att ha, som att det drabbas av confirmation bias som det heter. Mm. Att man liksom ser en siffra längst ner i en stor enorm kalkyl och så tänker man, det är målet. Jag menar, bräckt vatten vid gjutningen av Olkiluoto 3, som fel dörrmått i Hinkley Point. Det är ju tusentals exempel på saker som bara blir en whoops.
Mm.
För det är så jättemånga saker som ska klaffa.
Och igen, där är man ju tillbaka till att du måste förstå den lagstiftning och den regulatoriska värld som du befinner dig i nu. Den är inte densamma i alla länder och den är inte densamma som den var när vi byggde befintlig kärnkraft. Så att du kan inte tro att du kan bygga, för det du nämner i Hinkley Point, det är så enkelt som en branddörr hade fel dimensioner. Det är olika lagar och krav för det i Frankrike mot vad det är i UK, och det hade man inte tänkt på. Nej, men så kommer det ju vara här också. Hur breda behöver våra trappor vara? Vad har vi för arbetsrättslagstiftning? Vad har vi för? Så de sakerna får vi inte glömma bort. Varför vi också då är tillbaka till vilka myndigheter är det som faktiskt kommer att beröra, som kommer att behöva vara med här uppe på banan när vi väl börjar bygga.
Ja, väldigt spännande. Och också så kommer ju den här podden finnas som ett historiskt dokument att gå tillbaka till som man kan tänka på.
Nej.
när vi väl har byggt, vad var det vi sa? Jag hoppas jag får en intervju då när du står där med den första drifttimmen i vad det nu här, det här Ringhalsverket ska heta. Okej. Okay. Vi tänker oss nu då att vi har det första bygget klart. Vad är det, och det rullar ut på energimarknaden. Vilka förmågor är det vi kan förvänta oss av ett sånt här verk? Alltså, vad räknar man med i form av drifttimmar? Och hur, framförallt kanske med tanke på hur volatil elmarknaden är, hur designar man ett kärnkraftverk som är baslast men ändå ska vara ett konkurrenskraftigt pris mot den volatiliteten vi ser på marknaden framåt?
Mm. Då är man tillbaka till att kärnkraften, oavsett om det finns olika egenskaper i kanske storskaliga kärnkraftverk som SMR, så är ju inte kärnkraften ditt flexibla kraftslag, utan du kommer inte på timskala att reglera speciellt mycket med kärnkraft. Det tror jag inte vi ska tänka oss även framgent. Det sliter ganska mycket på de anläggningarna oavsett vad man bygger. Men däremot så kan man ju förvänta sig förmågor att leverans till elsystemet av alltså dels baslaft, planerbar kraft, men också, vad heter det, ancillary services?
Stödtjänster.
Ja,
stödtjänster. Ja. Ja, men och då tänker man sig då reaktiv effekt som kanske inte finns som en stödmarknad än, men som kanske kommer att finnas då, givet att det är en förmåga man vill kunna betala för. Men varför inte, kanske blir min dumma fråga, för jag vet ju att den befintliga kärnkraften vi haft idag ju visst har reglerat ganska många 100 megawatt på väldigt kort tid när SVK efterfrågat det.
Mm.
Det måste ändå finnas ett väldigt stort värde för er att kunna designa den nu när ni har chansen för så mycket flexibilitet som det bara går. Jag förstår ju att du har en liggande turbin som på något sätt är väldigt tung och behöver rotera, men ändå.
Med risk för att bli väldigt tekniskt då. Ja, givetvis så reglerar vi med kärnkraften inte på samma sätt som vi gör med vattenkraften, som är en mycket mer flexibel kraftkälla. Och det kommer man ju fortsätta att göra. Men det finns andra komponenter i ett kärnkraftverk som påverkas väldigt mycket. Och till exempel i det som man kallar för transient budget. Och själva liksom reaktorkomponenter som inte mår jättebra. Och det påverkar livslängden av anläggningar på ett annat sätt. Så det är mer det som gör att man kanske inte vill ha det där minutskala. Men det är klart, får vi ett pek på oss att vi behöver reglera, så gör vi ju det.
Mm. Vi har inte nämnt det, men vi har ju också varit uppe och touchat att man kan bygga det här för att också tillhandahålla fjärrvärme, att ingå i ett ekosystem, kanske också vätgas, att man designar det för ett ekosystem. Mm. Om man inte kan göra det för elmarknaden, så kanske man kan göra det superlokalt istället. Mm. Hur tänker ni kring sådana frågor?
Precis, det är ju också ett sätt att reglera eller att vara flexibel med kärnkraften. Det är ju att om det är så att vi behöver reglera ner, så kan man ju producera vätgas istället då för att producera el. Det är absolut en sån egenskap som är jätteintressant. Vi ser väldigt positivt på det. Jag tror att det kanske är lite i en förlängning. Och de första enheterna som vi tittar på nu är framförallt elproduktion. Men det är ju de egenskaperna som kommer med den här nya teknikutvecklingen är ju superintressant.
Och jag tänker också att kalkylen för fjärrvärme förändras ju om man har många små verk. Ett av argumenten till varför inte Ringhals förser Göteborg med värme idag är ju att om ett väldigt stort verk går ner, så kan inte helt plötsligt Göteborg stå utan värme. Men om ni skulle ha 5-6 verk, så antar jag att ni inte skulle ha dem alla i revision samtidigt. Ändrar det logiken för er, hur man skulle använda? För det kan ju ha en stor påverkan.
Ja, men i förlängningen så är det ju så. Och det är ju en av anledningarna till att SMR är intressant. Att du kan göra mer med mindre enheter. Det blir inte lika känsligt för systemet om en enhet är ur produktion som det blir när du har stora enheter. Också lättare att placera i ett elnät, om det nu inte är så att om vi blickar utanför våra befintliga platser.
Okej. Okay. Ja. Och vi är fortfarande i den här framtiden då. Hur mycket folk är det som jobbar i industrin här, vi säger 2035, för att ta något arbetärt år när vi liksom ändå har lyckats få på plats de första, eller 2040 då, vi kanske har några stycken på plats.
Och vi bygger inte längre, utan nu driftar vi.
Nu driftar vi, ja.
Aha, oj. Ja,
vad sysselsätter det här? Liksom, ja. Apropå vad vi behöver skapa för något, det är egentligen den frågan.
Och då frågar du mig hur många vi på Vattenfall har, eller är det moder Svea nu?
Ja, nu har jag blandat ihop det igen. Du ser, du är förvirrande lik henne. Men vad är det vi behöver, för du säger att vi behöver skapa det här kompetensspåret, och det är ju någonting som vi behöver börja med redan på gymnasiet nu. Men när vi har kommit hela vägen dit, vad är det vi behöver ha då för vad behöver vi ha på plats för ekosystem av kompetenser som finns och vad som försörjs?
Ja, men jag skulle säga att vi behöver ju ha några tusen i alla fall.
Ja, då förstår man med gymnasiet nu att det är ganska långa leverantörskedjor, så att säga. Eller hur man nu ska säga om kompetensen. Ja, intressant. För en av de sakerna då som ju också finns runt här, det är ju rimligtvis inte bara fjärrvärme och egen vätgasproduktion för var gud vet vad ni vill göra med bränsle eller någonting, utan det är ju också samlokalisering av industrier. Alltså man kan tänka sig att det här inte alls gått i marknaden, det här ska mycket mer lokalt, för det är någon som behöver superstabil elproduktion. Och samtal har ju förts också. Wallenberg Sverige var ju ute med några andra och debatterade och sa att det var viktigt för mig med kärnkraft. Hur ser det ut?
Men vi prata mycket med industrin, dels för att kunna titta på framtida möjligheter till vad är de intresserade av att kunna teckna PPA, precis som man gör för vindkraften till exempel med framtida produktion. Också vilket behov finns av samlokalisering och så vidare. Men sen tror jag att man ska inte glömma utbyggnaden av hela värdekedjan för vätgas just som behöver planeras där både allt ifrån pipelines till lager behöver vara en sån möjlighet. Och hur kommer det se ut? Kommer du behöva ha produktionen i direkt anslutning eller kan du på något sätt transportera på ett effektivt sätt utan att förlora allt för mycket effekt?
Alltså du behöver inte, i din dröm där 2040 så är det inte nödvändigtvis så att det är tung industri som finns i närheten av kärnkraftverken. Det kan mycket lika gärna vara en vätgaspipeline som går från den till industrin. Exempelvis.
Ja, exempelvis. Och sen så får vi ju igen då försöka optimera varje kraftslag. Att det kan ju vara så att vätgasproduktion sker i nära anslutning till en offshore vindpark och den kanske ligger bättre. Alltså jag tror vi får försöka optimera hela systemet. Och så använder man kärnkraften för att just producera el. Eller så har du en produktion av vätgas när elpriserna är på det sättet att du behöver nedreglera kärnkraften och med lager och ja, men det där tål att tänkas på. Jag tror att det går att optimera på olika sätt, men vätgasen är ju en möjliggörare för omställningen av industrin, helt klart.
Jag säger också någonting om komplexiteten i det ni håller på att planera för med tanke på många rörliga mål det som finns i det. Men en av de sakerna som ju kanske är viktigast av allt då för framtiden här för det här kärnkraftsprojektet då, nu så ligger, om jag har SOM-institutets siffror här framför mig, som jag litar på något sätt, de säger då att nu är det 42, senaste mätningen var 42% som säger att de vill satsa mer på kärnkraft av svenskarna. Här 2040, var befinner vi oss då i opinionen kring kärnkraft?
Ja, men,
och varför?
Men 2042 har vi en positiv opinion till kärnkraft och framförallt så skulle jag säga att kärnkraften är inte en opinionsbildande fråga utan en självklarhet för oss. Det skulle jag säga är mer utav min utopi. Men,
och vad är det som har gjort att de har hamnat där?
Därför att det är en så naturlig del utav det elsystem och den konkurrenskraft som har byggt Sverige vid det här laget.
Och jag antar också, nu ska jag inte ta en snabbt stigspår här, men jag antar också att de andra länderna som ligger i vår närhet som satsar lite annorlunda än vad vi gör, de måste ju också dra stor nytta av det här. Eller har vi en Danmark som fortfarande är emot?
Nej, men det har vi ju redan nu sett att vi har ett Danmark som svänger ganska kraftigt i de här frågorna. Jag tror att Danmark är lite utav, som är mycket med vind, att vi vill gärna ha kärnkraft, inte just här, men om ni bygger så är vi jätteglada för det. Så vi kan få ta del av det på eran gräns.
Mm. De hamnar själva i den där.
Exakt.
I någon annans trädgård. Mm. Ja, okej. Okay. Och du själv då? Din egen version för det här programmet, nu när vi börjar närma oss avslutet. Om jag träffar dig om 10 år, vad vill du säga att du har lyckats åstadkomma? Vad är din dröm?
Men min dröm är ju någonstans att vi lyckas bevisa för industrin nu att det är här de ska etablera sig, att det är här vi ska satsa. Att vi ser gemensamt nu den konkurrenskraft som vi faktiskt kan skapa. Men framförallt skulle jag säga att när vi står 2040 så hoppas jag att jag är otroligt stolt över att vi kan säga att vi i princip uppfyllt våra klimatmål som vi har satt i Sverige. Vi har nått 1.5-degree trajectory och vi är en del av Fit for 55 package och sådär. Så att det är min yttersta utopi. Vi ska möjliggöra en fossilfri framtid. Det tycker jag är viktigt.
Du Desiree, tack så mycket för att du tog dig tid att komma till Energistrategipodden.
Vad kul. Tack snälla. Mm.